Välkomna allihopa till avsnitt 220. Förra veckan var ju... Det var ett allvarligt avsnitt du gjorde då, Jonas.
Ja.
Det gjorde du bra.
Tack.
Det var ett jättefint avsnitt. Men den här veckan tänker vi vara lite... vad heter det? Mer uppsluppna.
Lättsamma, kanske.
Ja, lättsamma.
Det finns ju definitivt utrymme i våran podd för både lättsamma och uppsluppna samtal. Men vi skyggar ju inte heller för... de viktiga, ärliga och känslosamma ämnena.
Nej.
Som blir rättframma och väldigt nakna.
Eller hur?
Och det var ju ett väldigt naket avsnitt med Camilla. Mm. Det var inget uppsnack och inga partners, utan det var...
Och ingen Niklas.
Nej, du var ju tyvärr inte där.
Nej, men det var bra.
Ja,
det funkade inte... väldigt bra.
Ja, det behövdes liksom inte, utan det var ju... Det blev ju samtal mellan två personer. Och kontentan ifrån budskapet var ju så talande där, lev för fan.
Mm.
Vilket ju i alla sammanhang är så mycket bättre än att...
Den motsatsen.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, men det finns ju väldigt mycket i det samtalet som jag tänker på faktiskt ganska ofta. Och att man ska vara i grund och botten glad och tacksam för varje dag man vaknar och slår upp ögonen på morgonen.
Man glömmer det ibland.
Ja, man glömmer det väldigt ofta.
Ja.
Men det är ju som jag och Camilla sa också, det är ju lite konstigt om man ska leva liksom på den yttersta gränsen av tacksamhet varje dag för att leva eller vara frisk, om man liksom inte lever med en sjukdom. Så, men det tål ju att tänkas på i alla fall i många sammanhang.
Det är som det här ordspråket, lev som att det inte finns någon morgondag.
Ja, nej,
det är ju väldigt dåligt.
Ja, det gillar ju inte Camilla.
Nej.
Det finns ju ganska allvarliga konsekvenser,
ja,
kopplat till att leva konsekvenslöst.
Ja.
Men det här samtalet, det tangerar ju lite grann samma värdegrund som det avsnittet vi gjorde kring att känna tacksamhet.
Mm.
När jag gick runt och var lite bitter en dag över tillvaron, över att inte jag kunde... Ja, över alla ilands problem som jag hade då i mitt pappaskap och i mitt pappaliv då.
Mm.
Men det ligger ju i samma värdegrund.
Att
vara tacksam för det man har och att vara tacksam för att man lever och att vara tacksam för allt som är bra och allt man har.
Eller hur? Det har dykt upp flera nya ilandsproblem sedan det avsnittet i ditt liv.
Ja, jo, det har du ju faktiskt gjort.
Ja.
Ja. Och det är ju ändå okej att man måste få ta fram sina känslor och ventilera och kverulera över de eventuella ilandsproblem som man ställs inför. För att våran värld blir ju onödigt komplicerad många gånger. Då måste man få reagera på det.
Mm.
Ja, det finns utrymme för flera känslor i samma kropp, helt enkelt.
Ja, men
det måste finnas utrymme för många olika känslor i samma huvud också.
Eller hur?
Man kan fortfarande känna tacksamhet över livet och tacksamhet över att man lever. Men man kan bli jävligt förbannad över saker och ting då när de blir stökiga. Eller dumma.
Ja.
Eller ointelligenta, ja. Eller korkade, eller bara frustrerande.
Ja. Eller att man bara inte förstår varför de existerar.
Tänker du på något speciellt, Niklas?
Men jag kan tänka mig, nu var ju inte jag med vid denna händelsen, men jag har varit med vid liknande händelser. Men det här när din bil ville ha griskiss.
Mm. Fårkiss tror jag det faktiskt. Ja.
Men, eller vad det nu är, en vätska som heter AdBlue. Jag vet faktiskt inte heller varför man har den. Jag har aldrig haft en dieselbil.
Jo.
Jag tror att det bara är på dieselbilar man använder AdBlue.
Jo, men det är så här. Vi har ju fått väldigt mycket information här via sociala medier då, som jag la ut då, både stories och text om min frustration som faktiskt, eller om det här projektet som tog upp stora delar av gårdagen och faktiskt också delar av idag.
Ja.
Faktiskt, för det är ett fortgående projekt.
Det pågår fortfarande.
Ja, den här lampan lyser nämligen fortfarande.
Okay.
Jag har just i då. Jag köpte ju den här, det började ju lysa en informationstext, typ så här, fill AdBlue, mm, så här, som en information. Jag bara, vad är det? Och varför behöver min bil det? Mm. Och till vilket syfte? Är det någon
du hade heller aldrig hört talas om det?
Nej, aldrig. AdBlue, det låter så här, vatten, kylarvätska tänker jag kanske, eller någonting.
Ja.
Kylarvätska tänker jag, det är ju inte en gammal bil, det är en ny bil. I alla fall. Och sen så, jag ignorerar ju det här då naturligtvis då. Mm. Jag tänker att det är ingen jävla teknik som ska styra över mig. Den kan dra åt helvete. Massa onödiga, min bil varnar ju för allt möjligt ändå. Pip, 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 nu är dörren öppen. Jag vet, jag öppnade den.
Ja.
Pip, 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 du är ute ur bilen. Ja, jag vet.
Ja.
Jag vet. I live in my own body. Jag kliver ur bilen, ja. Pip, 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 pip. Ja, du vet ju hur mycket vi har stört oss på allt jävla tutan. Det är våra nissarna bara.
Ja, ja.
Ja, ja. I alla fall, så jag tänkte jag ska inte ge vika här för... Tekniken ska inte styra mitt liv.
Nej.
Nej. Men sen börjar det lysa en varningslampa. Och det får man ju mer hörsamma då kanske.
Ja, det kan ju leda till ytterligare problem.
Ja, men då var det så här. 963 kilometer till typ någon, vad händer då, tänkte jag, bilen imploderar. Jag tänkte så här Mission Impossible, så här, allting börjar ryka, bilen självantänder eller någonting. Ja, jag tänkte det inte
900 kilometer ändå, ja, långt.
963 var det då igår. Ja. Och då var jag i Ulricehamnstrakten, så jag körde in där på Circle K. Där, och så tänkte jag, men jag typ så här letade, eller AdBlue stod där i någon sån här varuhink utanför. Bara, okay. Amen, tog den. Letade då så här, började läsa på, det stod så här, fyll absolut inte in i diesel, alltså det du tankar får du inte fylla det här. Jag bara, nej, okej. Okay. Där ska man alltså inte fylla på det, men vart ska jag fylla på det?
Precis, ja, vart lyfte är AdBlue-tanken?
Öppnar jag i motorhuven då. Du vet ju du, Niklas, jag gör ju det högst motvilligt. Jag gör ju det.
Han har nog aldrig sett dig öppna en motorhuven.
Nej, men jag öppnar i motorhuven. För, ja, för att det är flera problem förknippade med det här. Först ska man hitta den här spärren också där motorhuven öppnas. Och det är lite olika på varje bil. Fick man ju gå ner på alla fyra och titta under.
Ja, har du ändå haft Nissan Navara i väldigt många år.
De har flyttat på den. Okay. Den är ändå märkligt svår att hitta. Ja. Man blir också lite smutsig med händerna.
Det blir man alltid faktiskt.
Jag ogillar starkt att bli smutsig med händerna.
Ja.
Men jag öppnade den, och det gör jag ju faktiskt ibland, Niklas, för jag brukar faktiskt fylla på spolevätska själv. För det finns en väldigt tydlig bild, illustration, som inte går att misstolka för spolevätska.
Den är tydlig?
Ja.
Och den det är en vindruta. Med,
ja, precis.
Den, men det gör ju mysteriet att du inte vet vart spärren till motorhuven sitter, ännu konstigare, om du ändå gör det med jämna mellanrum.
Ja, så. Men den är lite svår att känna, efter man får ju liksom trycka in handen där väldigt djupt.
Och ska vi sätta en liten röd tejpbit med motorhuven?
Nej,
där
det
får
vi
inte göra.
Nu har jag hyfsat koll. Men i alla fall, i det sammanhanget var det ett absolut perifert problem. För när jag öppnade motorhuven då, så framstod det ju med all önskvärd tydlighet att det är ju fullt med olika maniklar och skruvar och sladdar och slangar där inne.
Sitter ni motor där bland annat?
Ja, och jag skulle väl eventuellt kunna härleda vad som är då batteriet i sammanhanget.
Mm.
Och sen är det massa saker som är inkapslade och grejer som det står warning och aktion på. Och tänker jag, de är väl inte meningen att man ska öppna och fylla på någonting idag.
Nej.
Men det fanns under alla omständigheter ingen stor behållare med en tydlig skylt. AdBlue. Fyll AdBlue här.
Nej.
Det fanns inte.
Nej.
Nej. Och då gick jag in och skulle fråga den här personen som jobbar på Circle K. Men hon visste ju om möjligt ännu mindre än jag. Hon gav den föga imponerande informationen. Ja, det brukar vara lite olika bilar. Ja, tack så mycket för den tillfredsställande informationen. Gick ut.
Bensinstationsbiträden nu för tiden är inte lika specialiserade som 50-talet.
Jag vill ju ha en sån gammal. Jag hade ju gärna betalat extra för att kunna sitta kvar i bilen. Någon fyller bensin, torkar av vindrutan. Gärna någon sån här checkgubbe i caps. Torkar av vindrutan, kollar så att lufttrycket är bra. Du vet, fyller bensin, frågar om jag har en bra dag, så kan jag fråga honom samma. Får han lite dricks och så 10% extra och så bara on we go.
Sist jag upplevde det här var sist du och jag var i Thailand.
Mm-hmm.
Tror jag. Eller någon av de gångerna när du och jag varit i Thailand i alla fall. Så åkte jag moppe med någon medlem i Terrible Tuesdays triathlon, tror jag.
Mm.
Då svängde vi in på en bensinstation för att fylla bensin i den här moppen.
Mm.
Och undrar om det inte var, det kanske till och med var med Claes Virén då.
Ja.
Mm. Och då stod det ju faktiskt biträden vid varje pump.
Mm.
Så lämnar man bara pengar till dem och så
det är inget att dåligt jobb, det är ingen dålig tjänst heller att ha.
Nej.
Nej, för man, nu är det så här, nu blev jag mekaniker, nu blev jag helt plötsligt mekaniker också här. Nej, men det slutar ju med då att jag i ren förtrytelse då, jag hittar ju inte det här, det ligger i tanken, jag la ut lite stories. Ja, men det brukar sitta där man tankar. Ja, men jag öppnar ju det såklart då, för jag tankade ju också.
Ja.
Bara, det kan omöjligt fyllas på här. Det finns inget hål här.
Nej.
Det finns ingenstans.
Lucka, hål,
nej, det finns inget extra hål här. Nej, det är väldigt få vätskehål på bilen.
Mm.
Jag kan identifiera två.
Ja.
Ja, tre då möjligtvis med, om det är en sån här, man kan typ kolla oljan i bilen. Det har jag aldrig gjort hela mitt liv, men man kan det, tror jag. Eventuellt. Skitsamma. Jag köpte den här flaskan AdBlue och var upprörd länge över det här.
Det var inte du som skulle dricka den?
Nej.
Föraren började AdBlue.
Men sen, efter mycket om och med så fick jag så här. Ja, men sen på kvällen då när jag skulle åka handla så tittade jag på andra sidan bilen. Ja, då finns det ju till tanklock där. Men vem fan, och det tanklocket har jag inte ens sett. Och jag sett det har jag bara tänkt. Och jag har inte ens reflekterat över, jag tänker det är en inverterad spegelbild. Det är det riktiga tanklocket.
Detta måste ju vara nytt på din nya bil, för så var det inte på den förra Navaran. Det hade jag känt till.
Ja, och då var det också en procedur där. Då skulle man skruva ihop de här två behållarna. Skruva ihop och dra i någon tuta där. Eller liksom dra i någon spak och så åkte det i då. Det var ju så här, jag vet inte vad det var, en liter eller någonting.
Mm.
Nej, men det fortsatte ju att lysa. Och då i morse när jag åkte och slängde skräp då, alltid börjar, alla bra dagar börjar man att åka slänga skräp, Niklas, på tippen.
Detta
ja,
känner vi till.
Ja, ja, men absolut. Ja, det är en seger tidigt på dagen. Ja. Det är en seger. Och hade jag skrivit en sån här hur du lyckas, typ såhär, fem sätt att börja dagen, det hade varit såhär, dricka en bra kopp stark kaffe, bädda din säng, kolla så att du inte har några näshår som sticker ut ur näsan, ta bort dem i så fall, åk till tippen och släng någonting. Mm. Det är ett bra recept på en bra dag.
Typ,
det är en bra start på dagen. Ja. Ja, men på vägen tillbaka då åkte jag till Circle K vid tippen där. Mm. Tänkte jag, ja men nu jävlar, tänkte jag. Köpte jag den största AdBlue jag hittade, 4,7 liter. Stod där, klunka i den, klunk, klunk, klunk. Jag tänkte, nu kommer det rinna över här, klunk, 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 klunk.
Det tog lika lång tid som att ladda min elbil typ, och fylla på AdBlue.
Satt mig väldigt tillfredsställd med den manövern då.
Ja.
Det lyser fortfarande.
Det inte förstår
och då har jag information här på mitt Instagram att det kanske krävs mellan 10-20 liter AdBlue. Då tänker jag så här, men går den här bilen på AdBlue? Och då har jag också fått information om att AdBlue gör avgaserna renare.
Vad härligt.
Det är nästan som att det är nästan så här ett nollsummespel.
Du häller i diesel, ja, som är lite smutsigt. Ja. Men sen häller du i AdBlue.
Och då blir det rent. Grejen är att jag låter min bil står ju på här ute nu.
Vad kostar AdBlue?
Ja, jag tror det är ganska dyrt, men miljön har inget. Min bil står ju på här ute nu. Jag har ju ställt den på tomgång nu. Den kör ju nu. Vi räddar en isbjörn as we speak.
Mm.
Den går nu. Det är ett sånt där nollsummespel. Det är klimatkompensation.
Ja.
Det är ju som härligt. Man kan flyga med SAS nu, du vet. För varje gång man flyger, världen blir bara bättre och bättre och bättre.
Mm.
På tal om det.
Ja.
Du vet väl det här, de har det toppmötet i Stockholm nu, Brilliant Minds.
Det vet jag inte om jag har hört.
Nej, men
berätta om det.
Obama är ju här.
Ja, ja, ja.
Han började ju resa för 6 veckor sedan. Han har ju rott över, vet du. Det är ju så här klimatsnack.
Ja, ja, det är klimatsnack.
Ja, men de roar ju överallt nu, vet du. I sann anda.
Kunde jag kört han i min nya elbil?
Ja, exakt. Ja, precis.
Jag har ju skaffat en ny bil som går på el.
Mm.
Och min gamla bil, min Subaru, när hemma gick den under namnet Subis.
Okej.
Okay. Ska du ha Subis idag, eller? Ja. Nej, kan jag ta Subis?
Ja,
ja. Vår nya bil har vi döpt till Greta.
Ja, men det är underbart. Ja, ja, okej, nu fattar jag. Du sa det till mig när jag fattar ingenting. Greta, okej, det är ett namn som går i släkten. Ja, men det är underbart.
Ja.
Nej, men så att det där med AdBlue, allting hänger ihop här liksom. Det finns ett stort miljötänk där tydligen då. Men tydligen är det, som jag förstår också, till stora delar urin, fårurin.
Aha.
Så det är också kanske att det återvinns på något sätt då, fårurinen. Så att allting är ett enda stort kretslopp här nu. Och målet är ju här då att ju mer kombination av diesel och AdBlue, desto renare blir miljön då.
Ja, okej, vad bra. Men då kanske vi ska börja spela in podden körandes i bilen, ja, i framtiden.
Bara
sitta med motorn igång i alla fall. Mm.
Men det här projektet är alltså inte klart än. Det är AdBlue...
Beror det på att du har så stor bil, tror du, att du måste ha så mycket AdBlue?
Jag vet inte vart den här behållaren ser. Jag vet liksom inte vart de har kapslat in den i karossen. Möjligtvis att den går ut och ligger sig under flaklocket i någon stor, hemlig, underjordisk sjö. Eller under
är det mindre utrymme i den här? Det är en exakt likadan bil som den du hade tidigare.
Jag vet inte vart man...
Märker du någon annan skillnad? Andra bilen behövde man aldrig fylla på AdBlue i.
Nej,
jag vet.
Nej.
Det är konstigt.
Mycket konstigt. Det är nästan lika konstigt, Niklas, som min andra kverulans som jag har.
Ja.
Och det är hur märkligt svårt det är när man köper jordgubbar. Att få i 2 jordgubbspaket i en sån här liten plastpåse. Ett går ju i. En sån här jordgubbslåda går ju i.
Ja.
Men det är ju för lite i. Då välter den ju runt där i.
Okay.
Den är ju specifikt utformad för 2. Mm. Men de måste ju passas in. Det måste ju millimeter passas in. I då den här sladdriga plastpåsen. För att det inte ska... För du vet ju hur det blir. Någon hamnar rakt. Någon hamnar på snänden. Och så hamnar en massa jordgubbar under.
Så
blir de lite mosade.
Ja.
En jätteotajt operationare.
Ja, men jag förstår dig. Det är väldigt, man är väldigt försiktig. Nästan som att man stoppar in ett ägg i påsen när man stoppar i den här. För att man är orolig att det ska trilla ur.
Men detta är alltså någonting det är ett tvåmansarbete egentligen. För man har bara 2 händer. En hand håller påsen, försöker öppna den. Hålla den liksom stabil. Liksom, så. Det finns ju ingen stabilitet i sån plastpåse. Det finns egentligen ingen botten i den heller.
Nej.
Så ska då smyga in en. En går bra, en går jättebra. 2:an där, total katastrof. Den välter och jag vet inte, jag måste ha gjort 1000 sådana operationer och lyckats med kanske 2. Och då tänker jag så här, nu har vi uppfunnit AdBlue, nu räddar vi världen. Men jag tror till vissa att, människors frustration. Vi måste uppfinna ett bättre system för jordgubbarna, tänker jag.
Ja, men jag tror att det kommer lösa sig självt det här. Jag tror att du upprörde i onödan. för i den här i Gretas nya värld så kommer ändå plastpåsar snart att förbjudas. Vilket betyder att du kommer vara med dig en tygkasse till affären. Ja. Och då kan du välja att skaffa dig en tygkasse med en botten kanske.
Ja, men jag är helt för det. Och det är inget skämt. Jag är på allvar väldigt mycket för borttagandet. Jag stör mig som fan på all plast överallt. Ja. Så här, man köper paprika, så allting är så inplastat deluxe också. Sluta plasta in.
Alltså,
ja, det är på riktigt alltså. Och då tänker
jag har börjat sortera hemma mjukplast och hårdplast i soporna. Mm. Vilket det är inte bra.
För, det blir väldigt mycket plast.
Ja, det är inte bra för att man förstår hur jävla mycket plast det är på allting. Ja.
Nej, men jag är sjukt antiplast och det är ett äkta engagemang på riktigt. Alltså. Jag ser ju plast i haven som det stora globala problemet. Som är så jäkla onödigt också. Nej, men jag tänker mer så här, återvunnet papper, någon så här återvunnen papplåda.
De är ju i en återvunnen
papplåda. Ja, men du måste kunna lägga det i en annan behållare.
Du vill ha en papplåda till papplådan?
Nej, ja, en papppåse. En återvunnen papppåse. Typ med något sådär mulligt trä, mulligt papper. Och eko, fair trade.
Mm.
På alla sätt, grått återvunnet,
ofärgat. De kanske kunde ha små tomma papplådor bredvid papplådorna med jordgubbar.
Jag vill ha en super PK-papppåse som man kan sätta flera kartonger i.
Jag tror bara du ska ta den.
Eller så är det standarden på de här lådorna som är för små. För de är lite små. För det är väl, man vill ju liksom...
De är ju alltid rågade.
Ja, men man vill ju, och så vill man ju alltid peta på. För du vet, du ligger ju alltid halvplockade så här, som folk har tagit. Ja, men det var inte bra. Så någon har ändå tagit några av de bra jordgubbarna där. Så det blir ju lite så här spillådor. Och det tar man ju lite grann ifrån så för att... Man betalar ju för alla jordgubbar man tar. För det vägs ju liksom. Men jag vill ha någon sån här super-PK, Fairtrade, Eko, papp, kartong. Eller så vill jag att standarden på de här jordgubbskartongerna kanske ändras. En ny standard.
En jordgubbs.
En AdBlue-standard.
Som EU-pallar och liknande.
Ja, en ISO.
En standard som gäller hela världen.
ISO 9000, eller vad heter det? ISO-certifiering.
Ja.
Jag vet inte ens vad det är. Det är också något tekniskt.
Ja, men jag vet inte heller.
Jag vill att Statens provningsanstalt ska certifiera det.
Den finns nog inte kvar. Det heter RISE nu för tiden.
Ja, ja, okay.
Research men Institute någon, of Sweden.
Någon behöver göra något kring det här.
Men apropå,
någon behöver göra något.
Apropå plast. Något av den värsta man vet är ju ändå när man hittar cykelflaskor i diket. Efter genomförda event och liknande.
Ja, eller hur?
Då känner man ju för att genomföra lite plogging genast, eller hur?
Mm, mm.
Eller, vad säger du?
Ja, jo, de är Sverige faktiskt. Ja. Ja.
Nej, alltså jag håller med dig. Plast i alla dess former, så mycket som vi använder, är helt fruktansvärt. Och man ser också väldigt mycket plast i naturen, inte bara i haven. Du rör ju dig också mycket i naturen, springer och sånt. Visst kan man bli förskräckt ibland när man tittar i dikeskanten och liknande.
Du syftar på någonting roligt där, ett ämne som jag egentligen inte vill ta upp ännu, men som vi måste prata om faktiskt då.
Ja,
med våra, det är ju... våra extremt framgångsrika event.
Ja,
ja.
Men vi har fått lite kritik.
Ja, ja, precis. Nu ska vi inte vara så kvällstidningsaktiga. Typ så här, den och den stjärnan, massiv kritik, en Twitterföljare.
Jag sa inte den massiva kritiken mot våra event, utan jag sa att vi har fått lite kritik.
Ja, ja, men så är det. Så är det ju när man har stora event, så försöker man ju, när man är, dessutom arrangerar i sin hembygd, så är man ju extremt petig med att städa efter sig. Det är ju vi och det är ju jag. Jag går ju personligen alla banor efter. Jag går ju inte cykelbanan, men den körs ju då.
Mm.
Plockas allting liksom. Men jag går ju 3-1-0-löpbanan. Jag går ju den här 29 km långa swimrunbanan och plockar varenda jävla vimpel som finns. Är det varenda snitsel som finns där ute plockar jag. Och skyltar såklart. Ja. Och samtidigt då plockar jag sånt som folk faktiskt har tappat och energigel. Det är påfallande få sånt där som människor ändå har tappat. Alla hörsammar ju våran uppmaning att slänga skräp vid kontrollerna.
Så är det ju.
Men man ser ju ändå någon som har haft en GL instoppad innanför våtdräkten och som har tappat den då.
Precis, det kan ju alltid ske. Och man kan väl säga att vi lägger ju också vikt vid att hjälpa andra arrangörer att plocka ner deras vimplar när vi går våra banor.
Ja, om vi ser dem. Många andra arrangörer i Borås som inte är fullt så nogräknade som vi är.
Ja, men man kan alltid glömma en vimpel här eller där. Det har säkert vi gjort vid tillfälle också.
Absolut.
Eller missa så. Och det är så, ser man en gammal blekt vimpel i skogen när man går och plockar in, så då tar man ju med den också.
Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag. Om den är blekt. Alltså, ja. Så att man inte sabbar någons nya
vant.
Nej, men man ser så här Linnémarschen vimpel som var från förra året. Nej, men då tar jag alltid med mig den, såklart. Sen kan det ju vara så att vissa vimplar lämnas kvar på avsikt för att det ska vara lättare då för nästa års arrangör eller nästa års person, för det kanske inte är samma person som snitslar, så det kan vara så här, så att det finns ju en poäng kanske då att man lämnar den. Då, ja. Men att man ska städa efter sig, det är väldigt viktigt. Det gör ju vi ett superbra jobb. Men då fick jag ju ett meddelande på Facebook från då någon som bor längs vägen på våra cykelbana, som var väldigt upprörd över att det hade, för att de då enligt uppgift, så, citat då, vi städar regelbundet våra diken. Vilket ju är då en liten märklig formulering. Men ja, det är väl lovvärt att städa sina diken då, så sätt. Och, men också så här, efterföljande mening, här plockar vi upp efter oss. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, visst, absolut. Det är bra. Men då hade då den här personen hittat 3 stycken flaskor i det diket då. Som då man kan gissa då kom från våra tävlande. Just antagligen det. Att någon har tappat. Det kan ju vara i samband med ett gupp eller någonting. Det var ju på samma ställe, så kanske var ett litet hål där. Så, och, vi, och grejen är ju så här att hade jag sett det som tävlingsarrangör att någon slängde en flaska, så hade jag diskat den personen direkt.
Ja, det är ju väldigt. Vi har ju nolltolerans mot nedskräpning på alla våra event. Ja. Så är det ju, men alltså, kan ju, man kan, om man kommer väldigt i hög hastighet och kanske ska stoppa tillbaka sin flaska i sitt cykelställ, så det kan hända att man missar för att man måste bromsa för någonting, eller man får släppa den bara för att inte riskera sitt egna liv.
Då är ju regeln så egentligen att man ska stanna och cykla tillbaka och hämta den flaskan.
Ja.
Det hade jag gjort om det var tävling.
Ja.
För att, och så är det på alla internationella triathlon, om du inte kör, om det inte är proffstävlingar och sådär, men även där är det väldigt hårt. Så att man får släppa flaskor i samband med vätskestationerna, för där har man en, ett gäng då som städar inom ja, perimetern av liksom vätskestationen.
Mm.
Däremot så har inte vi möjlighet att gå i alla diken längs alla banor. Så sätt. Det känns lite övermaga i sammanhanget, eller det känns lite övermäktigt i sammanhanget.
Det blir ju också väldigt svårt för oss att avgöra vilket skräp i diket som kommer från våra event och vilket som kommer från vanligt folk och andra event. Sen kan man ju då argumentera för att då borde vi ta allt skräp. Men då hade vi ju haft 3 extra arbetsdagar om vi skulle ta alla diken. Vi städar upp allt vi ser.
Som är vårt event. Ja, hade jag sett något annat i skogen så hade jag ju tagit med mig det också.
Ja,
men det var en utslängd Big Pack. Typ såhär Big Mac och Company från McDonald's.
Ja.
Vilket ju då man med 100% säkerhet skulle kunna härleda inte kommer från våra deltagare och vårt event. Men det hade jag ändå tagit med mig.
Eller hur?
Men det blir ju inte så att vi tar på oss ett allmänt plogging-ansvar bara för att vi arrangerar en triathlon.
Nej.
Men
sen ska vi självklart göra så gott vi kan att plocka upp allt skräp.
Jo, jag skrev ju till henne och sa så här, ja, jag är jätteledsen, vi plockar upp allting vi kan, men ja, vi går ju liksom inte i dikerna längs landsvägar och liksom vi kollar ju inte dikeskanten på 9 mil cykel. Ja, vi tar allting vi ser och vi gör det väldigt noggrant. Ja. Men att det är klart att det finns saker, men det kan ju vara så att någon har tagit en flaska och hystat den rakt ut i skogen. Den hade vi ju omöjligt sett för att någon har hittat den. Så då blir det ju så här, vad fy fan för den där jävla triathlon-tävlingen. Ja, men det blir lite så här. Där är ju det otacksamma med att arrangera event. För det finns ju alltid, jag menar, ingenting är ju helt fläckfritt.
Nej.
Det finns ju exempelvis lite sån här färgmarkeringar kvar i marken som är sån här, vad heter det, kalkbaserad färg. De mattas ju med tiden och regnet och så här, men de finns ju kvar just nu. Man ser ju så här, till som efter vägarbeten och så vidare. Då.
Ja.
Så men det finns ju alltid saker att störa sig på om man vill störa sig på ett event.
Så är det. De traumatiserade skäggdoppingarna finns ju också kvar nu.
Efter men alltså, tofsskäggarna, de har nog flyttat i sjön nu, för vi hade ett par 100 människor som simmade där under några timmar. Ja, exempelvis då. Va? Så att det där är ju liksom det otacksamma, det som man liksom med en succa bara, man bara känner att hur svarar jag snällt och diplomatiskt på det här? För jag känner egentligen inte för att svara snällt och diplomatiskt på det här. Men ja, jag ber om ursäkt för att det låg 3 flaskor där. Ställ dem. Och också så här, de finns att hämta. Ja. Att bara slänga dem hade varit ett alternativ för dig. Men absolut, jag åker dit och hämtar dem. Vilket jag gjorde då naturligtvis.
Mm. Undrar hur mycket diesel och AdBlur gick åt för att åka och hämta de flaskorna?
Det var ett plus. Det blev ett plus.
Det blev lite grönare i naturen.
Det blev lite grönare för att vi körde runt med AdBlur.
Ja, det är klart.
Ja, i sammanhanget. Men, det, men precis, och det var ju inte det enda. Det var ju inte, vi hade lite mer. Vi hade ju, vi får ändå säga att våran triathlon och våran swimrun är ju faktiskt i sammanhanget då, extremt miljövänliga event.
Får man säga.
Det, jag kan inte tänka mig något. Ja, det finns ju andra miljövänliga event. Men vi jobbar ju hårt på att ja, vara miljövänlig helt enkelt.
Ja. Själva genomförandet av eventen är ju inte speciellt miljöbelastande skulle jag gissa på. Vi är väl som alla andra som har någonting på en destination, att tillresandet av deltagarna är det som påverkar miljön mest naturligtvis.
Mm.
Nu har vi ju mycket från närområdet som deltar i våra event. Så.
Jo, så är det ju då. Vi hade ju, men vi hade ju en nyhet i år. Vi hade ju bland annat då, vi hade ju ballonger.
Vi hade ju ballonger.
Upplå-
de de onda glödlampornas nästan lika onda kusiner.
Det är ju så att jag visste inte att jag hade en sån stor fobi, eller att jag har utvecklat en väldigt kraftig fobi mot det. Jag gillar ju inte glödlampor. Jag tycker det är otäckt att byta glödlampor. Jag gör ju det ogärna faktiskt. Ja. För att en gång har den någon sån här typ så här, psh, den har exploderat lite grann så här, eller spruckit.
Har ni inte bytt
det är så obehagligt om att veta om knappen är på eller av. Kommer den börja lysa nu när jag stoppar i den?
Har ni inte bytt till LED hemma då? Bytt till LED-lampor bara. Så ja, LED-glödlampor, de kan inte explodera. Nej, det blir inte ens varma.
Nej, det skulle jag inte vilja lova eller tro på.
Det är inte gas där i glaskupan.
Niklas, den, att tekniken går framåt hjälper inte mig i mitt upplevda trauma i här. Jag får gå till en terapeut. Hur som helst, jag har samma rädsla för ballonger, att blåsa upp ballonger. För jag gjorde det mycket när jag var liten. Nämligen. Ja. För min pappa är ju varmluftsballongpilot.
Just det.
Alltså, han flyger.
Han har ett riktigt ditt sagojobb.
Min pappa var ju en av de första att flyga. Han hade ju en ballongfabrik som heter Colton Thunder som låg på Irland. Ja. Var en av de första i Sverige som flög varmluftsballong. Och hade faktiskt flera världsrekord när det gällde höjd och så vidare. Och sen så byggde han egna varmluftsflygskepp och också andra typer av luftfarkoster då. Lite pionjär faktiskt så. Och i det här då, jag var ju ofta med pappa då när han flög varmluftsballong då. Han flög ju så kommersiellt, flög reklam, flög passagerare och, eller tävlade då i varmluftsballong. Då handlade det om att flyga nära ett mål och släppa en sån här sandpåse. Ja. Och då går det ju väldigt mycket ut på så att man släpper ju iväg, man fyller ju en liten sån här ballong med helium.
Just det.
Så skickar man iväg den. Och så ser man då hur ballongen flyttar sig på olika höjd.
Så man ser hur luftströmmarna går.
Ja, min pappa är ju som en indian. Han bara, där och så här, du vet så här. Ja, du vet, som att läsa spår i naturen. Ja, jag gick till någon för 14 dagar sedan. Mm-hmm. Han vägde 57 kilo. Mm. Men så kunde han säga, ja, det blåser så. Det är lite nord, nordost, där, väst, sydväst, syd. Ja.
Så vet han vilken sydväst. Höjd han ska lägga ballongen på för att komma åt olika, i olika riktningar.
Och hur termiken funkar och så.
Häftigt.
Jättehäftigt. Och då har det ju hänt några gånger att de här ballongerna, man blåser upp dem så mycket man kan då. Men att de, pang, så här exploderar.
De här små
heliumballongerna.
Inte luftballongerna.
Nej. De här små ballongerna. Ja. Vilket ju är jätteobehagligt. Och jag tycker alltid det har varit läskigt när ballonger poppar så här. Ja. Och, du vet, jag blir så här. Vad fan var det? Som det låter som ett pistolskott. Och barnkalas och sånt där. Alltid tyckte det var jätteobehagligt med de här plötsliga smällarna.
Ja.
Ja. Och någon gång så här, man blåser upp en ballong. Och den skulle explodera i ansiktet på en själv. Och då tänker jag att det är ungefär som ett traktordäck som exploderar. Typ man kan dö av den nästan. Eller det är som att få en riktig örfil.
Ja, det är nog mer som att få en riktig örfil än att hamna nära döden. Så.
Men riktiga örfilar är ju obagliga.
Ja, det är inget man
vill. Jag kan komma ihåg när jag fick en riktig örfil senare. Så jag kanske har förtjänat någon, men jag kan inte minnas när jag fick det. Och då tänker jag så här. Så när jag blåser upp en sån här ballong, då är det så här.
Ja.
Nu är klart.
Jag och Mange skämtade lite om det, att när du blåste upp ballongerna så kunde man inte läsa texten på. För att han var fortfarande alldeles för liten.
Så går äckligt, otäckt. Och jag tyckte dessutom det var otäckt att se andra göra det.
Ja. Det var lite roligt. Jag försökte blåsa upp ballonger i närheten av dig flera gånger för att skrämma dig, men inte lyckades väl en gång kanske när du vände dig om. Ja. Ja, men det var ju nyhet i år i alla fall, ballonger på eventområdet som ja, det kommer kanske tillbaka. Det vet jag inte, men du kommer inte blåsa upp dem i alla fall.
Men jag vill ändå sammanfatta våra event som extremt lyckade och får ju använda podden som ett forum för att tacka alla som deltog såklart, men också alla som hjälpte till och alla som kom och tittade och alla som på olika sätt bidrog för att göra det så fantastiskt bra. Vi hade ju över 900 föranmälda till de här eventen.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det är riktigt, riktigt bra.
Ja, och genomförandet gick ju jättebra.
Genomförandet gick ju faktiskt strålande. Vi har aldrig haft så få. Ja, vi hade egentligen inga problem överhuvudtaget. Vi hade inga egentligen incidenter att tala om. Vi hade bara massor av oerhört nöjda deltagare. Så det var ju, det är alltid en riktig lättnad. Dels att det går bra, att ingen liksom kommer till skada. Vi hade någon som körde omkull lite på cykeln, men det var i sammanhanget väldigt liksom, perifera skador, lite skrapsår och så, men att ingenting allvarligt händer. Mm. Inga trafikolyckor, inga hjärtstillestånd, inga akuta köldkramper eller panikattacker eller vad man nu annars kan tänka sig att kan hända, eller vrickade fötter eller brutna ben eller ja, sånt som kan hända i skog och mark.
Eller hur?
Nej, så det gick ju hur bra som helst helt enkelt. Och deltagarna, den feedbacken vi har fått, var extremt nöjda och glada.
Ja.
Så det känns ju magiskt.
Faktiskt. Ja, efter förra årets värmebölja så var vi tillbaka på lite lägre temperaturer som vi brukar ha i början på juni. Det är väl det största önskemålet vi har fått från deltagare är att vi ska ha bättre väder.
Ja.
Ja, Vilket vi ju såklart inte kan påverka. Men man säger förra året var det ju väldigt varmt. Och då,
får då säga att jag
hade vi ju fler tillbud.
Ja, får nog ändå säga att jag föredrog. Så som det var i söndag. På söndagen var det perfekt. Det var 18-19 grader, växlande molnighet. Inte så mycket vind. Det var perfekt väder. Kunde varit några grader varmare i vattnet så såklart. Men att ha 30 plus grader strålande sol. Det ställer så höga krav på arrangemanget när det gäller is och vatten och vätska som ska köras ut. Och,
det blir, ja, blir mycket större problem.
Överätning är ju ett mycket allvarligare problem, eller ett mycket allvarligare tillstånd än eventuell tillfällig nedkylning. Mm. Människor som fryser, det är ingen fara. Nej. I det stora hela. Kyla är ju mest en känsla.
Eller hur?
Faktiskt, ja, faktiskt till en viss gräns då. Mm. Inte när det går så långt som han som kom. De som var trea i mål på swimrun, långa swimrun. Peter Åhm och Triullis, Ulrik Eriksson.
Ja.
De åkte ju sen veckan efter till Menorca för att simma ett långlopp.
Okay.
25 kilometer öppet vatten,
ja,
utan våtdräkt.
Ja.
Och det var så här 18-19 grader i vattnet. Det var inte så många som fullföljde det loppet, kan jag säga.
Kan
och ingen av dem fullföljde. Peter Åhm, han är ju alldeles för smal för det här. Jag sa till honom, du måste ju gå upp 10 kilo. Du vet, jag tror han kom 10-11 kilometer och då hade han så här, då rörde han sig i slow motion. Han kom inte ens ihåg de sista 5 kilometerna. Så att då är ju kyla, då har kyla blivit lite mer än en känsla, då har det blivit ett rent ett medicinskt tillstånd. Så han hade så här 32 grader i kroppstemperatur då.
Ja.
Han skakade inte ens när han kom upp då. Så att det finns ju en gräns där också.
Såklart.
Såklart. Så att lång simning utan våtdräkt är ju ingen hit om man inte har förberett sig ganska mycket med att optimera sin kropp för det.
Eller hur? Ja. Eller smörjt in sig i,
ja, det hjälper inte.
I fettet från de här fåren som kissar i din,
ja, ädbrutan. Kanske, men det hjälper ändå inte riktigt.
Nej.
Nej, det kommer till en gräns då liksom när det antagligen blir för kallt. Då liksom. Och jag kunde ju känna igen mig där så himla mycket från min simning i Vänern. Jag simmar också utan våtdräkt då 2014, då var inte du med.
Nej.
Men det finns ju ett filmklipp där när jag är upphämtad där. Det var ju riktigt illa också. Ja, men det är så här ångest, det är nära döden känsla, det är, ja, panik så.
Eller, fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Det spelar ingen roll hur hårt du jobbar liksom, för att man liksom, det är en sån här tipping point i kroppen liksom. Det går liksom inte driva upp värmen mer.
Ja.
Nej, ja, nej,
men ja, våra simningar är inte så långa så att vi, eller nej, folk nej, ligger inte i vattnet inte, så länge.
Framförallt är det ju inte utan våtdräkt.
Nej.
Och det gör ju en otrolig stor skillnad.
Det är klart.
Det är ju en milsvid skillnad i sammanhanget. Och sen att det inte är sammanhängande simningar. Längsta simningen vi har på Borås swimrun är ju 1300-1500 meter då, beroende på hur rakt man simmar. Det går inte att jämföra med att försöka simma 25 kilometer utan våtdräkt.
Eller hur?
Och det var superstökigt också. Det var riktiga Gotlandsvibbar när jag såg filmen från Menorca.
Alltså.
Ja, och jag var inte avundsjuk alls, Niklas.
Nej, jag blev inte det minsta avundsjuk när jag hörde. Jag hade inte ens velat vara i närheten av den simtämningen.
Men det är lite grann som vi tänkte prata om som ämne. när vi efter vi presenterat för våra partners. Det är lite grann nya fysiska utmaningar. Eller nya utmaningar som står på tur här.
Ja.
Men,
för dig?
Ja, för mig. Det är det. Ja. Det är det. Nya utmaningar.
Det nya livet.
Ja. Precis. Precis. Medelålders man med bättre begagnad fysik som siktar på nya stordåd.
Ja.
Eller som,
ja, men det ska bli kul att prata om.
Vi presenterar våra partners först då.
Då hälsar vi Nyttoteket tillbaka som partner i podden.
Ja, det gör vi.
Ja, det är alltid roligt.
Och de har aldrig försvunnit ifrån mitt kök, kan man säga.
Från ditt kök, från kökshyllan hemma hos dig.
Nej, de finns där på nästintill daglig basis faktiskt.
Mm.
På olika sätt. Inte sällan så startar jag morgonen med, eller jag startar alltid morgonen med en kaffe såklart.
Är det så?
En kaffe eller två.
Mm.
Mm. Jo, men det är det ju definitivt. Och i det kaffet då, alla dagar som inte är rena fastedagar, så häller jag i en slurk MCT-olja gjort på kokosolja. Och, vilket är ett fantastiskt sätt då att driva igång fettförbränningen och bli högoktanigt effektiv energimässigt under dagen.
Är detta före eller efter turen till tippen?
Nej, det är ju före turen till tippen. Och inte sällan då tar jag med mig då kaffe nummer två i min lilla kaffekopp.
Sån här termoskopp?
Termoskopp,
ja.
Som jag har för vana då att var 6-8 vecka förlora eller tappa bort eller så. Ja, men ändå.
Rimligt.
Är det ändå ett billigt pris att betala för att få med sig kaffe on the go?
Eller hur? Ja, det kanske till och med ett nödvändigt pris för att få livet att gå ihop.
Sen det jag använder väldigt ofta och som jag tycker har varit ett fantastiskt lyft för mig. Det är ju Nyttotekets kollagenpulver. Clean Collagen.
Varför äter du kollagen?
Kollagen är ju ett, ska man säga, ja, kollagen är ju någonting som är ett kroppseget ämne, eller som finns naturligt i vår kropp. Ordet kollagen kommer ju från grekiskan, om inte jag är helt fel, och grekiskans ord för klister. Mm. Så allting som är stödjevävnad och bindväv och sådär, som håller ihop kroppen på olika sätt, och egentligen allting från brosk och senor och ligament, till och med hud, hår och naglar har stora delar kollagen i sig. Och vår urmänskliga kost hade väldigt mycket mer kollagen i sig när vi åt exempelvis märgben, när vi åt inre organ mer, när vi åt betydligt mer saker från djuret än vad vi tenderar att göra idag.
Ja.
När vi mest bara äter köttet, då är det rena köttet.
Precis, då när vi åt en bra grejerna.
Skaldjur exempelvis, ja men precis då. Ja. Ja. Och sen när man blir lite äldre så blir ju de här strukturerna lite skörare i kroppen av, som vi vet då. Finns ju en anledning till att det finns en benämning som heter gubbvad.
Eller ja. Har det med kollagenet att göra?
Nej, det kanske inte direkt har med, men allting har ju...
Men det har med åldern att göra?
Ja, gubbvad. Ja, nej, men indirekt har det ju med det att göra. Om senor och ligament funkar lite sämre så blir muskeln känsligare också naturligtvis då.
Ja.
Så allt ska vara så bra som det bara går. Och då har jag haft en stor nytta av att köra några matskedar kollagen i varje shake som jag gör.
Och nyttoteket kollagen är...
Ja, men nyttotekets kollagen är ju klockren. Den är ju helt och hållet gjord på från gräsbetande kor.
Ja.
Kommer till 100% från gräsbetande kor. Det är inga som helst tillsatser, inga som helst smakämnen, inga som helst sötningsmedel i det eller så vidare. Det är väldigt hög proteinhalt, 91%. Ja, neutral smak och doft, blandas med vad som helst. Ibland gör jag ut en shake, ibland gör jag bara ett glas vatten faktiskt. Mm. Kanske en tredjedel juice eller någonting. Och så har jag faktiskt köpt fick en sån här juicer i födelsedagspresent för
det sant?
Ja. Så det kan man ju ha då i sammanhanget då. Sen är det då helt och hållet fritt från antibiotika. Det är ju det som är grejen med att gräsbetande kor.
Mm.
Så det är i alla fall kort sagt extremt hög kvalitet på det här kollagenet. Och det tycker jag har varit väldigt värdefullt för mig under vintern och våren här. När jag har försökt att träna på olika sätt och komma tillbaka efter operationen i höstas och sådär. Så det har varit en hög nivå i sammanhanget.
Härligt.
Så det är två produkter som jag använder på nästan daglig basis. Och sen brukar jag också käka lite grann från deras snacks-sortiment.
Mm-hmm.
Då har de ju en sån här liten nästan gel-liknande godis som kallas för Rocket Fudge. Fast som är helt och hållet, eller som är väldigt så här ketogen i sin sammansättning då. Det är som en, vad ska man säga, som en chokladpudding paste.
Okej. Ja. Men det är inte som en sån gel som man liksom...
Nej, den är inte riktigt så. Nej, den är inte så kletig och absolut inte söt. Men den är väldigt välsmakande.
Okay.
Och den brukar jag ibland hälla, eller liksom bryta loss. Det är som om du tänker dig en After Eight.
Mm.
Ja, ungefär den sammansättningen, konsistensen. Ja, okay. Minus det kletiga, mintiga i After Eight ändå.
Ja, ja.
Ja. Och jag brukar ibland bryta av en bit och lägga det i kaffet. Aha. För att få en liten sån internationell flavor på kaffet.
Ja, men bra tips.
Ja, det är inte
ska jag faktiskt. Testa.
Ja. Nej, men Nyttoteket är helt suveräna. De har svinmycket fräscha produkter. De har bland annat ett pulver som heter Nordic Berries som är liksom ett koncentrat av torkade bär, också de ekologiska. Man också kan dra i shaken om man vill ha en liten härlig smak av nordiska bär.
Mm-hmm.
Ja. Mängder av fräscha produkter. Jag rekommenderar dem varmt. Finns att hitta på nyttoteket.se. För de som vill ha top-notch kvalitet på sina mellanmål eller i sin dagliga ritual, kaffe, smoothies, mellanmål, så är Nyttoteket stället som man ska besöka.
Då tackar vi Nyttoteket så mycket för den här veckan och hoppas att alla sticker in och kollar på sortimentet.
Yes!
Men nu tycker jag att det är dags, Jonas, att... prata lite om dig.
Nej.
Det pratas för lite om dig. Eller Nej. Det pratas i alla fall för lite om din träning.
Oh.
Du har ju
stå till svars?
Nej, det behöver du inte. Du kan bara berätta lite.
Ja.
För du har ju återigen fyllt år.
Mm. Ja, ja.
Och faktiskt. Du är ju inte Benjamin Button, så att du blir inte yngre. Eller, blir du yngre? Du kanske blir yngre.
Nej, det blir jag inte. Titta här, jag har faktiskt aldrig haft så mycket grå år som jag har här. Här på sidan, lite grå hår.
Ja, men det adderar lite karaktär bara.
Vi ska inte... överdriva ålderspratet här, för det är många av våra lyssnare som är äldre än 46 naturligtvis då.
Ja.
Så att, men det är ju det äldsta jag har varit i alla fall, så jag kan ju inte relatera till något annat.
Det är ingen ålder på en häst brukar man ju säga, men 46 hade varit en ganska hög ålder på en häst. Ja,
det,
ja.
Det får man nog ändå påstå faktiskt.
Ja. Ja. Det är ingen ålder på en människa i alla fall.
Nej, det är ingenting vi ska dra för stora växlar kring så. Men jag relaterar ju, jag kan bara relatera till mig själv här då.
Ja.
Ja. Men ja, det är första födelsedagen som pappa i alla fall.
Ja?
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det är ju underbart faktiskt.
Fick du något av Rufus?
Ja, han var ju högst grad delaktig i alla de här presenterna, känns det som.
Mm.
Jag kan inte tänka mig att han har varit med plockat ut så väldigt mycket. Men han gladdes väldigt mycket i sängen när jag blev uppvaktad då. Några dagar efter min födelsedag. Jag var inte hemma på min födelsedag tyvärr.
Nej.
Men jag fick en tårta inskickad på mitt hotellrum.
Ja, härligt.
Av Rufus och Elin i alla fall.
Ja, men det är härligt.
De skrev att de saknar mig, att de älskar mig.
Ja, ja, det är, vilket de garanterat gör också. Nej, ja. Men det är ju lite förbannelsen. Entreprenörsförbannelsen är att man inte alltid kan vara hemma när man vill.
Nej, men så är det. Mm. Så är det i sammanhanget då. Mm. Ja, nej, men vi kan prata lite grann om hur målen ser ut här framöver.
Ja, och
lite
vi ska inte prata om att du har hög ålder. Eller att du
det ska vi inte göra.
Eller att du håller på... tyna bort så. Men vi tänkte prata lite om nya utmaningar för dig.
Ja, det,
hur
kan,
det ser
vi,
ut
det kan vi prata om.
Idrottsligt.
Ja, eller lite grann hur jag tänker också. För att det här är ju, och det har ju varit väldigt tydligt under det senaste året som pappa då. Det kommer du att märka, Niklas, eller har redan märkt, att man äger ju sin tid väldigt mycket mindre än tidigare. Ja, och man är ju dessutom, man har en partner som lever i exakt samma situation, som man också behöver tänka på ett helt annat sätt och avlasta och sådär. Och sen så behöver man sköta sitt jobb och så behöver man balansera alla sina ambitioner och så. Och det har vi pratat om i flera tillfällen och varit ganska öppenhjärtiga med att det var lite tufft där i höstas. Och, ja, men man brottas hela tiden med det här, den här känslan att göra många saker ganska dåligt. När man tidigare åtminstone kunde göra några saker eller någon sak väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och det är ju en känsla som man själv har. Det är inte alltid att omgivning, det är inte att omgivningen går runt och säger, tänker så här, fan vad han är dålig på allting han gör nu.
Nej,
så,
det
hoppas jag ju inte. Men det är ju så att det krävs, det är ju... Det är mycket mer kompromiss med livet helt enkelt då. Och det är ju den världen som jag lever i nu och framöver helt enkelt.
Mm.
Så, och då får man ju också, då får man sätta sina ambitioner i det sammanhanget, i den kontexten och försöka hitta något, ett sätt att växa med det. Och så får man renodla och skärskåda sina ambitioner och sin önskan och jobba mycket med att förstå sig själv, vilka drivkrafter man har och på vilket sätt de ska användas. Där jobbar jag ju jättemycket med. Jag har ju en väldigt stark och mångordig inre dialog med mig själv hela tiden, som jag inte delar med mig speciellt mycket av faktiskt. Jag skriver ju lite på Instagram och sådär. Jag leker ju med tanken att jag ska dra igång en blogg faktiskt.
Ja.
Jag hade ju en väldigt läst blogg förra månaden då. Men att jag skulle använda den bloggen mer för att kanske på ett väldigt öppenhjärtigt sätt. Jag har ju lekt med olika titlar på den här bloggen i mitt eget huvud. Beating old age, one workout at a time.
Ja.
Så här. Eller något sånt där, vet. Ja. Eller som jag skrev på Instagram, medelålders man med bättre beräknad fysik som siktar framåt och uppåt. Du vet, man kan ju skoja på många olika sätt.
Det går att hitta på hur många sådana titlar som helst sitter i sitt egna huvud.
Absolut, så många kan känna igen sig i då. Men i min värld är det som, min bakgrund är ju att jag kommer från en väldigt hög idrottsnivå. Jag har ju levt med det här så länge. Jag har ju liksom mina gamla framgångar, eller min gamla bild av vad träning är och vad framgång är och vad prestation är, att jämföra med hela tiden så. Och det är ju också någonting, eller så här, att vara nöjd med framförallt. Vad är ett bra pass? Vad är ett träningspass? Vad särskiljer det vanlig vardagsmotion ifrån riktig träning och sådär?
Men om vi bara går ett år tillbaka i tiden då. Förra året körde du ju Kalmar Ironman.
Ja.
Och tränade ju på ganska hög nivå fram till det.
Det var ju
en ambitiös satsning för en elitmotionär.
Ja,
men det måste vara skillnad på i år då jämfört med förra året, tänker jag. För att då la du väldigt mycket skillnad. Tid på just den biten.
Otrolig skillnad. Så, nu fick inte jag växla ut på det här speciellt bra, tycker jag, eftersom jag drogs med problem då med mina ben, eller med ett ben framförallt då. från tidig sommar, så jag fick ju, jag simmar ju och cyklar ju jättebra, men sen fick, kunde jag ju inte göra mig själv rättvisa på löpningen, vilket ju var lite bittert, men det, så är det ju, det kan man acceptera, och det är ju en del av det hela liksom, att hela tiden hålla på med sin kropp liksom, och till vilket pris ska man göra det, och hur mycket ska man göra, hur mycket får det uppta ens tid,
eller hur?
Det här, eller man får någonstans acceptera att ja, man är äldre, man har ett slitage, man har sina medfödda problem. Jag håller ju hela tiden på med det här liksom, varje dag är det ju så här, är det min rygg som är mitt grundproblem, eller är det mina ben som är grundproblemet, eller vad är det som är, du vet, vissa dagar när mycket, när det känns väldigt stelt och kantigt, eller när jag har haft en dålig dag, typ när jag har stått och gått mycket som runt eventen, då är jag ju helt handikappad efteråt, känner jag mig.
Ja.
Det är jag ju inte på riktigt, men det känns så.
Ja, du jämförde sig med hur du skulle vilja känna.
Men du vet, jag har ju så här, man bara, okej, och du vet...
Det stora grundproblemet är ju att man lever.
Nej, men... Jo, men
ja. Och har en kropp.
Men man har ju sin struktur, och är man optimist och sådär som jag är, så skyfflar man ju det mycket under mattan och tänker, ja, men det funkar ju ändå, det gör det ju alltid. Jag kan ju alltid köra på, liksom.
Mm.
Men sen så, jag har alltid hållit på... Som idrottsman så funkar ju nästan allting hela tiden, och då ägnar man så mycket tid åt sin hälsa. Så att då, klart, saker och ting var ömma och stela, och jag menar, jag hade ju jätteproblem med ryggen redan för 20 år sedan. Så, och det är för att jag är född med en rygg som funkar svinbra, men som är långt ifrån idealisk. Vad idealisk rygg nu är.
Ja.
Det, alltså det blir som, det blir sån jävla härva av allting, Niklas, som man börjar reda i det här då.
Inne i ditt huvud.
Nej, men nu är, ja, men så här då, för att, ja, exakt. För det är ju så här, man bara så här, men vad fan är det han vill egentligen? Vad är det, liksom, vad är det jag vill? Så här, men ja, jag skulle vilja...
Ja, vad är det du vill?
Nej, men det är precis så här. Jag vill vara H50-proffs, jag vill vara H45-proffs. Det är ju min drömtillvaro, att bara kunna träna på heltid.
Ja.
Det hade ju varit fantastiskt. Det är ju min identitet. Och det är ju någonting som jag har kommit fram. Det är ju så här, det vet jag. Och det är det jag förhåller mig till. Jag behöver träna, och jag behöver träna mycket för att jag ska vara en bra människa.
Mm.
Så är det. Oavsett om jag skulle tävla eller göra någonting med det. Jag behöver ha mycket motion. Därför att det för att jag tror på det som värdegrund. Jag tror på det som ett sätt att vara människa på.
Mm.
Jag tror på den fysiska människan. Jag tror på den aktiva människan. Jag tror på människan i naturen. Jag tror på allt det, och jag vill leva det liksom. Obeaktat prestation. Utan det är vad jag liksom tror på. Och det förutsätter ju att, och genom att man gör det så kommer ju saker att funka bättre. Men sen vill man också jobba på, när jag säger saker så menar jag kroppen.
Ja.
Och man vill också jobba på det i kroppen som kanske inte är perfekt från början. Och, och för vissa människor som inte tränar så är ju det ett ständigt arbete på det yttre. Det finns ju alltid grejer när man blir äldre med tänder och hår och hud och grejer. Du vet, så folk håller ju på med det. Folk som inte alls är drivna fysiskt håller ju på och lägger sjukt mycket pengar på det.
Eller hur?
På att fixa sig, operera sig, lyfta, botoxa, utseende liksom sådär, va? Och det är ju ett sätt. Medan jag jobbar mycket mer på det rent fysiska planet. Så, vilket jag tror också ger positiva bieffekter då på det yttre.
Så
att Elin säger till mig, du vet det, du har en sån rynk, du har fått såna rynkor i pannan nu, du vet det, kan du botoxa? Jag bara, botoxa, är du inte klok eller? Jo, men du vet det. Jag bara, det skulle jag aldrig göra hela mitt liv. Här, du ser det här.
Ja. Kan väl bara säga det då, att om det är någon botoxtillverkare eller liknande som vill vara partner till podden, så kan vi ju, har vi ett par rynkor här, vi kan...
Men du vet så här, ja, men jag håller på mycket med, en bra dag kan jag göra vad som helst med... Men jag kan ju liksom, jag kan ju böja mig och vrida mig åt alla möjliga håll och kanter. Men ryggen funkar ju jättebra. Men jag vet, jag har ju, vissa säger så här, men du har en spondylys, och det är ju då en kot, det är alltså en spricka i en kota.
Okay.
Det är som ett brott som man kan ha fått när man var liten och eller född med, eller spondylolistes då, som är en kotglidning.
Mm.
Och jag har ju definitivt en spondylolistes, men antagligen också en spondylys.
Ha.
Så att, ja, men du vet så här, ja, du borde förklara lite grann, och lite så här trånga neuroforaminer. Ja, men så här, ryggen är konstruerad på det sättet, och sen sker det ett visst slitage.
Vad är en trång neuro...
Det går ju
neuroforamina.
Det går ju nervrötterna ut då. Längst ut på utskotten.
Ja.
Ja, och där är ju så här, de ska inte vara trånga. Därför att då blir det problem i strukturen. Så att för mig är det så här, jag håller på hela tiden så här, men jag... Baksida lår funkar ju också jättebra i sammanhanget. Jag kan ju springa supersnabba intervaller. Men det är inte den här känslan av att... är så lätt som tidigare. Och då är det så här, då sitter ju alla ute så här. Nej, det är klart det inte är dumhuvud, du är 46, fattar någon jävla gång.
Ja.
Du har ju så här 25 000 timmar träning, har jättemycket, men det har kostat också.
Eller
så är det ju.
Ja.
Fast det hindrar ju inte att man ändå vill vara ambitiös och göra det bästa av det.
Nej.
För alternativet är ju så bara att säga fuck it liksom. Och bara ge upp. Och sådana diskussioner har vi haft hemma då, så här, när, det är så här, sällan av oss båda är nöjda. För att när jag ska göra detta mycket fullt ut då, Elin kan ju få sådana bryt på mig. Bara, man kan inte både jobba mycket och träna. Alltså såhär, man bara så här.
Nu får du välja.
Nej, inte så, men liksom, det är ju, sanningen är ju att vi måste vara med Rufus, och om jag gör mycket fullt ut så går jag och gör det på min sambos bekostnad helt enkelt. Och hon behöver också ha tiden och såhär, och ja, alltså det är ett jämkande i detta liksom. Så att det gäller att välja sina slag och välja vad man ska sikta på och göra helt enkelt då.
Det är klart.
Så där är ju hela, där är ju kontentan, och jag tror att alla som har barn och som har höga ambitioner, om det är nya höga ambitioner eller om det är gamla höga ambitioner, så känner alla igen sig i det. Det är ett jävla pusslande hela tiden. Det är allt, och så här, det är det kompromissandet. Okej, träna mycket, jobba ordentligt, men då måste du antagligen sova ett par timmar mindre. Mm. För du måste gå upp på morgonen och för att få gjort den här skiten. För du kan liksom inte, det kan inte ta all vaken tid. Eller lägga mycket tid att göra riktigt bra middagar. Ja, och så vidare, med ekonomiskt oberoende, så måste man ju åka och handla själv. Eller något så här, man måste fixa, man måste så här, ja, man kan ju beställa hem mat, men jag vill gärna känna på avokadon, jag vill liksom gärna gå och handla själv.
Ja.
Så, för det tar inte jättelång tid, men det tar ändå tid.
Det tar tid.
Ja, och så ska man laga maten.
Laga mat tar tid.
Ja, och så ska man äta tillsammans, så ska man mata Rufus, och så ska det plockas upp och diskas, och så är det 1,5-2 timmar.
Mm. Alla sådana här vardagsgrejer tar ju mycket längre tid än innan man hade barn. Ja,
absolut.
Och det tar ju också av...
Men alltså, jag har ju så mycket, så här, förr i tiden när jag var själv då, eller när jag styrde min tid väldigt mycket, när jag var, kunde absorberas av självcentrering väldigt mycket mer.
Mm.
Vilket ju är helt rimligt när man är en högpresterande idrottsman. Då är det verkligen så här, nästa grej.
Det är väl kanske också helt nödvändigt när man är en högpresterande idrottsman.
Absolut, men jag kunde smälla upp en skitbra middag, kunde liksom göra lax eller kött och en sallad. Det tog 7 minuter att göra det. Ja. Så då åt jag medan jag gjorde någonting på datorn. Bara, alltså, jag märkte inte ens att det tog ingen extra tid.
Nej.
Jag var så här, ja, jag gjorde det.
Det var integrerat i,
ja, det var
tillvaron.
Integrerat till så mycket annat. Ja. Det var liksom ett enskilt projekt. Nej. Ja, nu måste jag avsätta. Och det var också så här, okej, men jag kan äta klockan 21.30 för att när jag har gjort allt annat, för det finns en liksom en turordning i vad jag vill ha, så här, man kan ju liksom inte äta middag och sen gå ut och träna igen, det är ganska orimligt. Mm. Alltså för mig, alltså, nu är det där med familjeliv, för sen ska ju Rufus, ska jag ju natta, så ska det vara lite familjetid och ja, sådär va. Så att det blir idag, så att tidsramen har ju krympt väldigt mycket idag. Man kan ju alltid börja tidigare då såklart. Men då missar, missar man ju morgningen, och det är ju det godaste. Nej, då är jag ju där, bara ligger ju där bara. Ja, och det ska man också ibland dela på liksom.
Ja.
För kan, så här, ja, ibland kanske man ska ta Rufus och så får Elin sova vidare. Ja, men alltså, det är många, många sådana avvägningar och hänsyn att ta.
Mm.
Så att det är ju så här, så jag har ju lekt med tanken mycket att göra det som ett öppet projekt och vara helt transparent med hur alla de här, dels de här funderingarna, allt det här plus och minus, allt det här ett steg fram, två steg bak, två steg fram, ett steg bak, och ibland jättemånga steg fram utan bakslag, alltså så här, hur det faktiskt är, och hur det är för mig.
Men fokus då på hur du tänker och känner i alla de här grejerna.
Ja, precis, och så har jag ju tänkt mycket så här, ja, men och också detta att hela tiden sätta upp små mål som jag jobbar med hela tiden, och så förhålla sig till det, och ibland justera, det är alltid justera neråt, för jag vill ju gärna ha så här mål. Okej, men nu vill jag ha så här...
Vad är ett typiskt mål?
Ja, men typiskt mål kan ju vara så här då. Men man vet ju perioder då där man inte styr sin tid. Typ runt eventen, det är ju katastrof. Mm. Då allting går ju till att jobba.
Ja.
Det blir något pass här och det, men det är så här. Det blir sämre mat och framförallt sämre sömn. Och så står man och går man. Jag hatar och så. Jag står och går är det värsta för mig. Jag absolut avskyr stående och gående. Det finns inget sämre.
Nej.
Det är kast för mig. Det tillför ingen motion överhuvudtaget. Jag blir bara trött. Får sjukt ont i ryggen. Blir stel i hela kroppen. Och är bara... Och se om bulle så vill jag äta den.
Mm.
Och så innan man vet ordet av man ätit 11 bullar. Och det finns bullar överallt. Ja, men alltså det är lite så.
Mm.
Man tappar det liksom.
Ja, men så är det.
Man kan vara, med spänger roll hur stark man är. Kom inte och säg till mig att inte man tappar det, för det gör man.
Ja.
Då är jag ändå otroligt hög disciplin liksom.
Ja, men definitivt.
Ja, man tappar det lite grann så här. Men sen då när tiden är ägd mer av mig. Nu typ då. Nu är det väldigt lite jobb. Och nu så här, då kan man vilja ha ett mål. Okej, nu ska jag äta helt klanderfritt. Här. Göra mitt absolut bästa med det.
Mm.
Det kan man upp, och då får man momentum med det.
Mm.
Och så vill man ha en sån här träningsstandard. Då vill man ha så här, jag vill ha träning minst, då är det ofta så här tids, men jag vill köra, ja, jag har vissa övningar, jag vill göra dem varje dag.
Mm.
Jag vill köra ett styrkepass varannan dag. Mm. Så vill jag ha ungefär 3 timmars träning eller mer ovanpå det. Varje dag liksom, eller i snitt åtminstone under den. Så att man kan titta tillbaka en period och säga så här, för sig själv, inte för någon annan.
Nej.
Det är ju bara i mitt eget huvud. Det är inte så att jag typ så här, säger det till Tobbe eller till dig. Ja, fy fan, nu har man ändå tränat 36 timmar de senaste 12 dagarna här. Jävlar, klappar mig på axeln nu allihopa. Mm. Den är ju bara i mitt eget huvud.
Det är klart.
Så att det är ju den standarden jag vill kunna se tillbaka på det och säga så här, okej. Okay, det, här har det verkligen hänt någonting från dag ett till den här dagen, om det är dag 10-20. Idealiskt tänker jag ju så här, det är 100 dagar ska jag ju ha.
Ja.
Fast det är ju bara en fantasi, för det blir ju aldrig så.
Nej, nej, men det är lite, man kan titta på facit. Ja, jag gjorde ändå allt det här. Även om det kanske inte känns så.
Jo,
eller,
men
eller
det byggs ju upp ett väldigt självförtroende, ett väldigt momentum. Och så till slut kommer man ju, då kommer jag ju snabbt till nya nivåer. Liksom. Min fördel, det jag har och det inte så många andra har, det är att jag har ju en sån hög bas att kapitalisera på. När jag får göra då ett antal lagar bra, alltså det är ju det som en gång gjorde mig till en världsklass triatlet så.
Mm.
Jag kommer ju snabbt upp ett par nivåer direkt liksom.
Ja.
Så att jag tål ju liksom träningen väldigt bra.
Det går fort när du väl skärper dig.
Absolut, ja. Det går ju väldigt snabbt liksom. Det tar ju från att komma på en nivå där jag själv känner att jag är helt kass. Jag är så jävla average nu.
Mm.
Till jag kommer upp och säger, och det är så här, men jag är okej nu liksom.
Mm.
Nu är det inte många, nu är ingen i min ålder som har slått mig nästan. Eller så nu håller jag väldigt hög åldersnivå.
Ja.
Och så därifrån till att säga så här, fast nu hade jag kunnat tävla ganska bra på en vanlig tävling till och med.
Ja.
Så här, något proff som hade slått mig såklart, eller proffsen, men jag är ju inte bort mig på något sätt.
Nej.
Det går också så här, det kommer efter några veckor.
Mm.
Jag tänker, det är ju aldrig så att hade jag bara 2 veckors träningsläger. Det finns inget läge så, det är inte 2 veckors sammanhängande träning. Och då menar jag mer proffsträning.
Ja.
Och då är det så här, det är inget stående och gående emellan.
Nej.
Då ligger jag ner mycket.
Ja.
Ja, men det är så här, ligga i sängen och läsa, ligga i sängen med datorn, vila, och så är det träning.
Mm.
Och det är också så här, men med familj är inte det helt, för då ska man gå mycket och det ska gås på djurparken och
på Liseberg.
Ja, eller man ska bara gå, men det är mycket stående och gående och mycket konstigt böjande så här, plocka upp och böjas in i barnstolar och i badkar. Och
ett ständigt hållande av en tung klump i konstiga ställningar.
Ja, men det är ju ändå okej. Okay,
som statisk styrketräning.
Det vill jag ju inte ta bort heller, för det är ju härligt att hålla Rufus som.
Men det är ju inte jättehärligt för kroppen. För
nej,
den
men det, det onödiga stående gåendet. Ja. Tar vi bort i alla fall då liksom.
Ja.
Så här. Då gör jag ju jättemycket på den tiden.
Mm.
Så med allt det så, dels är det kul att dela med sig av sin resa lite grann, utan att det kanske finns något egentligt mål, men bara så här att, fast här är ju vägen är ju målet.
Ja.
Varje dag är ju ett mål i sig. Understödjer en livsstil och det understryker en identitet och det manifesterar en hållning till livet. Det manifesterar liksom det ger en röd tråd i en livsfilosofi då, som jag vill bevara väldigt mycket av. Och det känns i grund och botten väldigt fräscht och bra att vara en person som tar sig mycket tid att träna och röra på sig och försöka sköta sig.
Jag tror också att för dig, du är också en person som gillar att reflektera, så jag tror att en blogg för dig skulle vara bra. För att då får du själv reflektera i skrift över ditt liv. Men sen tror jag att många som följer dig uppskattar ju när du skriver.
Ja.
Och du har inte någon riktigt sån skrivoutlet nu.
Nej, jag har inte det.
Nej.
Grejen är bara så, Niklas, det negativa är ju då att då tar ju det ytterligare. Då tar ju det tid. Då tar det tid. Då blir det så här. Att träna 4 timmar och sen skriva om det, då tar det en timme till. Ja, och då blir det så här. Då blir det så här ett mål och en väg. Som också så här, då blir det så här, fast det bästa för träningen är ju att sova lite till. Så att är grejen nu då att träna mycket och sen ta en timme sömn för att också skriva om vad jag tränade.
Mm.
Är du med?
Ja,
det blir lite, allting har ju en liten baksida i detta.
En kostnad.
Ja, en kostnad.
Mm.
Så det är också en liten avvägning hur man gör det och hur man skildrar det. Men jag gillar ju den här liksom så här beating, eller liksom så här, ja. I kampen mot medelåldern ett pass i taget, eller beating old age one workout at a time eller sådär.
Ja.
Så, och det kan ju tolkas på olika sätt liksom. Det är ju inte en rädsla för att bli gammal, men det är ju mer en vilja att behålla eller utveckla så mycket förmåga som det bara går då liksom. Ja. Men det som skiljer är ju också att nu vill jag ju också så här, nu har jag ju styrketränat mycket, så där får jag ju säga att jag är ju starkare många gånger rent fysiskt. Jag vill ju inte kanske det här triathlon, proffstriathlon, då är man ju väldigt så, när jag tittar tillbaka på hur jag funkade då. Då var jag ju jag var ju ett riktigt konditionsdjur liksom. Det var ju som Olle som masserade mig då sa så här att du ser ut som en utsvulten hund när, man, när jag låg på mage då liksom.
Ja.
Revbenen syntes så här, så att det var ju liksom hjärta och lungor och sen ett ganska mager med skinn runt.
Precis så mycket man behövde i övrigt.
Ha?
Precis så mycket som man behövde i övrigt.
Vilket ju var fantastiskt. Jag älskar ju den känslan
ja.
Då av att vara ett sånt här riktigt konditionsdjur. Jag kunde göra precis vad som helst i den kontexten.
Mm.
Orkade hur mycket som helst, återhämtade mig och det var ju helt magiskt. Sen var man ju inte nödvändigtvis jättebra på gymmet. Jag vet inte, för jag var aldrig där.
Typ.
Det var inte precis det som jag strävade efter. Nu är jag ju mycket mer så här, ja, fast det är gött att lyfta och det är gött att vara stark och det är gött, det ger andra effekter och det känns hormonellt väldigt bra och det känns väldigt fräscht. Sen kanske det tar lite grann ifrån, så man väger 5 kilo mer. Ja, då springer man ju inte nödvändigtvis bättre, men man springer faktiskt sämre.
Mm.
Man springer riktigt bra så ska man vara så tunn som det bara går.
Mm.
Men mitt mål kanske inte är att springa så bra som möjligt.
Nej.
Kanske inte spelar någon roll om det är 20 eller 30 sekunder långsammare per kilometer egentligen. Så att, och suppa är härligt och vara på sjön och liksom en annan kvalitet och cykla mountainbike, det är ju visserligen konditionsträning, men lite bredare mål så. Det är mer träningen som sådan som är målet.
Ja.
Så. Men att hela tiden jobba med sig själv, självoptimering. I det här sammanhanget mer positivt än negativt då. Självoptimering har vi ju skojat mycket om.
Ja, det är klart.
Jag får inte ta över, för det blir ju ett jävla narcissistprojekt.
Så är det ju.
Det blir ju så extremt självcentrerat också. Men jag tänker ju också att, och vi pratade om det här också, att vi blir ju förebilder för Rufus. Det är viktigt vad, nu han blir större, han är 8 snart, 8,5 månad. Han går ju snart och han kommer prata om inte för länge. Så vad vi gör nu och framåt kommer bli viktigare och viktigare och viktigare.
Mm.
Hur vi förhåller oss till saker och ting, vad vi äter, hur vi tränar, hur vi pratar till varandra. Allt det här blir viktigare och viktigare och viktigare.
Det är klart.
Ja, det blir det. Och då har jag en idé om hur jag vill att jag ska vara
ja.
Som förebild. Så. Och att ge upp är ju aldrig ett alternativ. Man kan ju inte ändra grundförutsättningarna. Jag har ju min kropp som jag har och den får jag bara göra det bästa jag kan med. Och det är ju det en ständig, det är ju ett, man jagar sin egen svans hela tiden liksom. Pilla lite där, jobba lite där, försöka hitta lösningar och svar. Ja, du vet.
Mm.
Ja.
Ja, nej, det ska bli spännande att se. Jag vet ju hur mycket du håller på med så här behandlingar och sånt tidigare. Och speciellt förra året då när jag följde dig ganska nära i din triathlon-träning. Men om vi ändå snackar mål och sånt, då, du kommer ju inte köra Kalmar i år, det vet jag ju, triathlon på, den, på det sättet. Men har du den sortens mål ändå, eller är det bara så här att hålla igång som målet?
Nu är det ju så att vi ska åka till Danmark imorgon, jag och Elin, och det är väldigt skrämmande. Jag ska köra en triathlon på söndag. Jag
ska spisa rödpuls.
Ja, precis. Och fan laud.
Du ska köra en?
En extra triathlon. Det ska bli
vilket väldigt... innebär?
Jag skulle egentligen köra Vätternrundan på lördag, men det valde jag bort ganska snabbt faktiskt. Jag var med i något gäng där som, ett kompisgäng där som, eller några kompisar som skulle köra. Men det
var ju underligt, för linjecykel är ju en av dina stora favoriter.
Ja, nej, men ändå inte. Jag kände att, nej, det är nog det sista jag skulle vilja göra.
Mm.
Vätternrundan tilltalar mig otroligt lite faktiskt.
Ja.
Inte alls.
Inte alls.
Nej, jag är sjukt glad att jag inte ska köra det.
Jag sprang på våran vän precis innan jag kom hit, Peter Aljebäck. Han var på väg upp, han ska ju köra med Team Skoda.
Ja.
Cycling heter de. Eller, och vi känner ju fler som är med där. Claes Verén och Daniel Breeze bland annat i den klungan i år.
Inte Daniel Lennart Ray också?
Jo, också tror jag faktiskt.
Ja. Där,
Så det är ett jäkla gäng.
Ja. De har ju förberett sig sjukt mycket.
Ja. Men ja, där kommer det gå fort. Men ja, nej, jag förstår dig. Det är ju en lång och hård dag.
Ja, nej, men jag har inte,
med stora risker.
Ja, dels det. Men ja, nej, jag är glad att jag inte är med bara.
Ja.
Av olika skäl.
Ja. Du vill köra Xterra istället?
Ja, mycket hellre. Ja. Det känns mycket, mycket roligare.
Ja, men vi kanske får förklara vad Xterra är. Många vet ju säkert. Men,
ja, Xterra är ju triathlon.
Ja.
Fast med mountainbike.
Ja. Och
det är en serie.
Terränglöpning istället för asfalt.
Ja, precis. Det är ju inte, därmed inte sagt att inte ibland är terränglöpning i vanlig triathlon också på motionsspår och sådär.
Ja,
men det här är ju mer utpräglat. Liksom, terränglöpning kan vara lite teknisk löpning. Men framförallt den stora skillnaden är ju att det är mountainbike.
Mm.
Mountainbike-cykling.
Just det.
Och det är ju en hel serie. Xterra är alltså en serie, en världsomspännande serie. Det är också ett... Det är alltså en serie, precis som Ironman är en serie.
Mm.
Och ett registrerat varumärke, precis som Ironman är ett registrerat varumärke. Man kan liksom inte starta en egen Ironman-distans och kalla den för Ironman Borås. Det hade inte gått då.
Nej.
Och du kan inte starta en mountainbike-triathlon i Borås och kalla den för Xterra Borås.
Nej.
Utan det är ju liksom ett licensnamn då.
Just det.
Men Xterra har då tävlingar på alla kontinenter. Både ja, age group och proffs då. De har ett eget mästerskap, ett eget självtitlat VM. VM Xterra World Championship som går på Maui.
Mm.
Som går 2 veckor efter Ironman. Det finns alltid några som dubblerar där.
Häftigt.
Och,
inga race i Sverige.
Nej, de hade,
som det ser ut nu, eller?
Nej, de hade en Xterra serie i Sverige. De hade ett Xterra lopp i Stockholm.
Mm.
Men de som arrangerade fattade inte alls målgruppen. De gjorde det riktigt dåligt tyvärr.
Ja.
Och grejen är ju så här att mountainbike och triathlon går inte ihop. Mountainbike och triatleter går inte ihop alls. Mm. Mountainbike är det sista. Triatleter hatar stökighet. Man vill ha man gillar tempocykling eller möjligtvis linjecykling. Och sådär. Inte, det har väl inte sagt att man gillar skog och mark och sådär, men det är väldigt många triatleter, jätteduktiga triatleter som aldrig någonsin ska köra mountainbike.
Mm.
Det är liksom en annan, det är ungefär som att säga såhär, ja, men om du löpar gillar du orientering?
Ja.
Nej. Absolut inte.
Nej.
Verkligen inte. Såhär, så att det, man gjorde extremt svåra mountainbikebanor där uppe på Xterra Sverige. Det var ju några multisport som man arrangerade och det blir ju så här mycket bära cykel, till och med riktiga mountainbikeåkare eller folk som var liksom väl erfarna mountainbikecyklister som sa det här är på tok för tekniskt. Du vet, kliva av cykeln 20-30 gånger på 4 mil. Vem fan ska köra det liksom?
Nej.
Ja, det ska vara, ja, men bara för att ni kör multisport i Kirgisien där man får rida kamel och bära mountainbike över bergspass. Så är inte det någonting andra vi gör. Så det var ju försvinnande få som körde och sen försvann det. För det fanns liksom inget underlag för det.
Så då får man leta sig till Danmark helt enkelt?
Ja, det har de Xterra.
Ja.
Och jag har ingen aning om hur banorna är någonting. Men jag gissar att det är...
Ja,
men
du går helt blind in i det här eventuellt.
Men vi kommer ner imorgon och ska provköra lite grann.
Och med vi menar du?
Jag och Elin.
Ja.
Så nu är det första aktiviteten vi gör med barn event. Så att Elin kör en kort Xterra sprint motion. Simmar hon bara 375 och så cyklar hon 15 km och sen 5 km löpning. Och det kommer vara väl så hårt för henne, för hon har inte cyklat mountainbike direkt där. Hade hon tränat där hade hon blivit jätteduktig, för hon är ju duktig så hon är tekniskt stök. Hon, både när det gäller löpning och annat. Då. Hon är ju mycket bättre på teknisk löpning, swimmer, än vad jag är.
Mm.
För jag är ju försiktig av mig framförallt, men också lite klumpig.
Ja.
Ja. Men framförallt försiktig.
Ja.
Men också klumpig.
Ja.
Och så, ja,
det ena utesluter inte det
andra. Nej. Det går ju i regel hand i hand då.
Ja.
Men sen så kör jag den fulla distansen då. Och då, är det, och då var jag så här, ska jag köra pro? Nej, det känns ändå fel.
Ja.
För någon som verkligen inte är pro mountainbike. Men som ändå så här, jag får ju ändå säga att jag...
Men hade det liksom speglat dina ambitioner att köra pro? Om man säger så som du tänker med träningen nu, det är okej. Jag får höfta lite och det speglar inte riktigt att
jag,
köra.
Jag får ändå säga, Niklas, att jag är väldigt glad nu att jag kör H45 i dagsläget.
Ja.
Och för 2 veckor sedan ville jag absolut inte ens åka dit och köra, för då kände jag mig så sjukt kass. För det var några veckor där med träningen där det liksom, det gick inte bra helt enkelt.
Nej.
Det fanns ingen, och jag tränade alldeles för lite. Och det var riktig motionsnivå på det hela.
Ja.
Men jag kör ju 1500 simning i havet.
Mm.
Och så är det 30 km mountainbike.
Ja.
Och jag kollade på barnprofilen här och det är ganska, för att vara Danmark så har de lyckats få till ganska, oh, det finns en backe som är 100 eller 100 höjdmeter.
Alla Danmarks höjdmetrar på ett lopp.
På något sätt där runt Århus så är det lite kuperat, så de har liksom att från lägsta punkten, från Musgard strand.
Ja.
Från lägsta punkten och högsta punkten på banan så är det 100 höjdmeters skillnad.
Ja,
men då tänker jag ju så här att jag har inte kört mycket mountainbike nu det sista och jag har nästan glömt hur man kör mountainbike, men det fanns ju ändå en tid för 5 år sedan där jag körde och överlevde både Andalusia Bike Race och Cape Epic. Och det får man ju ändå klappa sig själv på axeln över. Det är långt ifrån alla som klarar av det.
Ja.
Och 2 år senare så körde jag Transalp.
Precis.
Som ju också är ett extremt
tufft. Du har gjort några rejäla mountainbike-lopp, så det finns ju där i dig någonstans.
Jag kom därifrån levande och med heden i behåll.
Ja.
Ja, så att jag menar... Jag har ju mountainbiker från definitivt mer än de flesta triathleter.
Ja, och det får man mer än de flesta människor.
Ja, skulle man kanske säga. Sen är ju duktiga mountainbikeåkare mycket, mycket, mycket mer tekniskt bevandrade. Men även där är ju så här att, fast jag är inte intresserad av att vara den personen som chansar och sen typ så här, man ska köra fort ner för det här. Varför det?
Mm.
Jag är inte intresserad av att eventuellt köra 10 sekunder fortare men också riskera att bryta armen ner här.
Då säger du mer, jag cyklar hellre fort upp för den här jättebranta backen.
Jag cyklar hellre tryggt och säkert och cyklar fort jag kan då möjligtvis. Men jag, en av de goda kvaliteterna som jag ändå har är att jag har bra konsekvenstänk och en väldigt realistisk Det är samma med bilåkning. Jag menar, jag skulle säga att jag är en average bilförare. Och det är det som gör mig till en bra bilförare. Mm. För jag skulle aldrig tro att jag behärskar situationen som jag inte behärskar. Så. Och det är så är det med mountainbike också. Jag skulle liksom aldrig så här, ja fast, ja, här är det bara att satsa på liksom. Det är bara att köra.
Ja, men jag tänker i mountainbike, ju fler långa och jobbiga uppförsbackar, desto bättre för dig. Ja. För att ju längre man kommer i en uppförsbacke eller ju fler det är, desto här, svårare blir det för folk att hålla samma tempo som dig.
Svenska förhållanden med hala, blöta rötter som går längsledes, det är ju inte min hit så här.
Nej.
Eller det där så här dropp, klippe eller så här. Det hade jag svurit mig, det hade jag bara hatat. Mm. Jag hoppas att det är så här lite så här härligt jordiga trails och sånt. Och det tror jag det är också. Mm. Sen är det säkert lite svårigheter också. Men då får man ju ta det. Det är ju mer upplevelsen. Så dit åker vi ju bara för att det ska vara en härlig familjeutflykt. Att
hur
vi
lång är löpningen?
10.
10?
Ja. Och jag är sjukt ofitt för att springa 10 km. Så på det sättet. Nu är det ju mycket styrkelöpning. Så att det kommer inte gå så fort ändå tror jag. Men det kanske är mycket i sand gissar jag då. Eftersom det är ett strandområde.
Eller hur?
Sand och massa jobbiga sådana.
Så det är du och Elin och Rufus
som ja, åker. Och då kör ju hon sprinten som går klockan 9. Ja. Då får man hoppas att hon är i mål där senast 11, för så startar jag klockan 12.
Okej.
Okay. Ja. Ja, mitt på dagen.
Ja.
Så det kommer ju vara rena mordet. Så det kommer att vara svinhårt kommer det vara. Men jag ser ändå fram emot det.
Och då är det ju så här, vad säger väderleksrapporten?
Det säger att det ska vara varmt och soligt. Ja, det kan vara, kommer vara hårt. Och jag har jag vet inte, du vet det är så här, hur växlar man in i mountainbike-skor med såna här öglor man ska snurra på och grejer? Pratade lite med Martin Flinta om det. Han bara, ja det finns ju skor eventuellt men de går inte att köpa längre. Jag bara, okej, tack för tipset.
Ja.
Så jag tänker att jag tar på mig skorna som en motionär och så kan jag ta av med dem i farten sen då. Gör en riktig triathlonväxling av cykeln då.
Precis. Ja, men det tycker jag är en lämplig ambitionsnivå med just skorna.
Och sen är det också, du vet, mountainbike, det är mycket inställningar. Så här, jag har cyklat 5 gånger på min nya mountainbike.
Man, hur är den då?
Ja, bättre och bättre ju mer man cyklar på det. Jag fick ju...
en dropperpost som är tillfredsställande.
Ja, dropperposten är tillfredsställande. Jag hoppas inte den behövs nu. Men, och så här, men hur hårt ska dampan vara? Hur mycket lufttryck ska man ha? På en tempocykel är det mycket enklare liksom. Det ska vara stenhårda däck. Ingenting ska röra sig. Ingenting ska...
Mycket andra inställningar på en tempocykel dock. Det är ju som du är mer van vid.
Ja, men det är ganska...
Ja, mountainbike är också mycket inställningar. Ja. Men det... Ja.
Ja, men det är så här. Hur mycket ska dampan flexa liksom när den är påslagen?
Ja.
Rebound.
Har du mixat med rebounder?
Jag har inte mixat någonting, Niklas. Nej. Vi pratar om AdBlue Gate här.
Jag
fick en ny styrtapp installerad då, som var lite längre och lite nedåtlutad, så att jag fick lite mer aggressiv position. Jag satt lite för mycket upp då, fick lite ont i ryggen.
Mm.
Mer ont i ryggen än annars då.
Ja, just det.
Och så. Men så det ska bli spännande. Så där är ju det är ju första, det är bara så här ett träningsmål. Sen vill jag bara träna. Kanske köra någon triathlon. Och så kanske köra någon ytterligare extra längre fram.
Ja.
Och så här. Och om jag skulle kvala till Maui så ska jag köra det.
Kul.
Ja. I så fall.
Ja.
Age group.
Och det kan man då kvala på alla, det som är i Ironman. Ja. Kör du ett race så kan du kvala då.
Säg att det är säkert kanske finns en plats H45 då. Så det krävs att jag skulle vinna min age group då. Vilket ju, och jag bara säger, men det är ingen det vi pratar om det, Elin. Om jag ska åka eller inte. Jag kanske inte, för det första kanske jag inte ens tar min mål.
Nej. Precis, man får se hur det är.
Med den här bättre begagnade kroppen. Jag kanske inte ens tar min mål för det första.
Nej.
Och sen kanske det är folk är skitduktiga på det här. Och jag kanske suger så jävla mycket liksom.
Men det lär du få veta nu.
Det är ju grejen då. Men sen går jag igång på sina roliga träningsmål. Och det kanske är lite tidigt att prata om det. Men jag tror fan jag pratar om det ändå. Jag och vi pratade om Peter Aljbäck innan.
Mm.
Jag och han ska, som det verkar, göra ett riktigt spännande cykelprojekt i september.
Är det så?
Också någonting som jag går igång på. Dels blir ju det ett mål. Men sen blir ju det också förberedelse för något annat längre fram.
Ha.
Vi ska... Som det verkar, cykla från Makedonien till Sverige på ungefär 2 veckor. 250 mil. En cykeltour som har ett välgörande, det är ett välgörenhetsprojekt.
Ja.
Jag gillar ju välgörenhetsprojekt.
Det är
jag gillar ju också fysiska äventyr.
Ja.
Och jag älskar cykeltouring.
Ja.
Och,
är det kreditkortcykling då?
Nej, det är supportad cykling.
Ja.
Mm, så vi är en liten grupp som kommer cykla. Väldigt liten just nu. Bara egentligen jag och Peter i dagsläget då.
Mm.
Men eventuellt, ja, vi kommer ju komma fler också naturligtvis då. Men målet är inte att ha en så stor grupp så mycket. Utan det är ju att sätta fokus på social hållbarhet i Europa som det handlar om då. Det är till förmån för en stiftelse.
Ja.
Och Ja, så att det är ju väldigt tidigt att prata om det som sagt. Men det är ju 250 mil på lite mer än 2 veckor. Det är ju verkligen någonting som jag gillar att träna för och sen fullfölja och sen kunna använda den fitnessen till något annat.
Det är lite som...
Om man överlever det och gör det bra och kommer in i det förberedd och klarar det, då har man jäkligt bra... Då har man en väldigt bra grund för att göra någonting annat senare i höst då.
Mm.
Eventuellt. Och sen lägger ni fram... Du vet, allting är en förberedelse för något annat.
Så är det ju.
Ja. Ja, men så det är så jag tänker nu. Det här är nu så här... Jag kände att jag gjorde ett nytt... Och det är alltid så här. Man startar om, man tar ny sats. Så här är det. Första varje månad, första dagen, första måndagen i veckan. Det finns ju alltid ett skäl att ta ny sats. Vilket ju är jättebra.
Ja, ja.
Annars är det ju ett permanent läge av att ge upp.
Eller hur?
Eller så här bara, nej, men man måste alltid få ta ny sats i livet. Så är det.
Och är det ingen rörelse framåt så är det dött.
Och nu kände jag så här. Min, och nyaste typ så här, ta ny sats när jag kände så här att men nu börjar sommarproffslivet. Nu kommer jag kunna fokusera mycket mer på träning än på något annat. Alltså resten av livet fortgår, jag behöver jobba och familjen är ju där som tur är hela tiden. Men nu kommer jag kunna lägga en mycket större del av min dag på träning.
Mm.
Och det var, vad är det för dag idag? Fredag?
Idag är det fredag.
Torsdag. Onsdags.
Mm.
Så jag fick träna 4 timmar i onsdags.
Ja.
Jag har haft bra träningsdagar tidigare också. Jag tränade exempelvis 4 timmar på min födelsedag, men... ja, det var då jobbar ja men det är så här, sen var det några dåliga dagar när jag kom hem, mycket jobb, åka runt, göra ärenden, bara saker och ting var ja, massa meck liksom.
Ja.
Onsdags, jag fick träna 4 timmar onsdags, jag fick träna 4 timmar igår. 2,5 timme idag. Satsa på ganska kraftig överträning här nu inför eventet. Och så bara det är nu det börjar, Niklas.
Det är nu det fortsätter att börja. Ja.
Ja.
Ja men
det
är nu
det börjar att fortsätta.
Ja.
Så är det.
Ja men det är härligt ju.
Ja.
Ja, men kul. Hoppas du kommer kvala till Maui.
Ja, det skulle jag inte satsa några pengar på, Niklas. Jag skulle
nej, det tänker inte jag heller göra, men jag kan hoppas för det.
Nej, jag kan säga att jag hade varit väldigt nöjd med att överhuvudtaget ta mig runt där.
Mm.
Det kommer vara en riktigt lång, hård, spännande dag.
Kommer du...
Bara en sån här sak som med cykelglasögon tycker jag på mountain bike går svårt. För det är en sån här ständig kompromiss mellan att ha fri sikt... Mellan att också att inte ha grejer som sprutar in i ansiktet eller i ögonen. Mm. Det är skitsvårt. Jag gillar ju inte ens att... Ja, det är ju en väl så stor utmaning på när man kör tempotriathlon eller Ironman. Då har man ofta ett visir på sin tempohjälm. Men här så här, det sitter det ju diktan mot ögonen. Och det är också så här, lite skuggigt i skogen, konturer. Det är snabba beslut. Det finns inget utrymme att det blir kladdigt eller immigt.
Jag gillar inte att cykla med glasögon överhuvudtaget. Jag har nästan aldrig det. Nej. Jag hade det när jag cyklade Vättern. För det blir ju helt sinnessjukt när man sitter i en klunga. Men annars har jag nästan aldrig det när jag cyklar. Och jag cyklade... Häromdagen med Ablock här på Riosa.
Ah.
Jag vet inte, det kändes som att jag var 100 mountainbike.
Ja, du var med och körde den banan.
Ja,
hur var den banan?
Jag körde,
Riosa mountainbike trail.
Jag körde faktiskt bara till fikat. Sen var jag så trött så att jag orkade inte mer. För att jag har inte tränat på några veckor heller.
Nej.
Så att då slutade efter. Men fram till dess var det ju mycket höjdmeter.
Ja. Var det stökigt och tekniskt?
Inte. Det var mest på de stora vägarna. Och det var även på våran löpbana nere runt Viskan där. Något varv runt och sånt. Men sen, ja, stökigt också. Och tekniskt och små stigar. Sen vet jag inte hur sista milen var.
Nej.
Där skulle det vara mer stigar, sa de. Så där blir det säkert mer tekniskt då. Men då körde jag också utan glasögon. Och det är också jobbigt när det är så mycket cyklister.
Jag är rädd för att det ska spruta upp en sten i ögat.
Mm, det är värdelöst.
Ja, det är ju det. Man kan ju bli blind.
Ja, men det kan bli i alla fall decimerad så att du inte kan fullfölja tävlingen. Det kan ju mycket lätt hända. Jag vet inte hur du ska tänka där.
Nej, jag tänkte jag skulle åka och köpa det på glasögon, men jag tror inte jag hinner det ännu.
Ska du inte ta din tempohjälm? Den har väl inbyggt visir?
jag har ju cykelglasögon, men det känns som att det blir väldigt snabbt så här att men jag ser bättre utan. Liksom. Och det, man kommer upp blöt för det första.
Ja.
Och ska det rinna en massa vätska, alltså så här, så svettas jag ju sjukt mycket och så... Blir det så här strimmigt och kletigt på ganska snabbt. Och så hålla på, då blir det ett moment att hålla på och pilla med dem. Få fast dem i hjälmen då när man cyklar mountainbike. Det är skitsvårt. Då får man ju liksom sakta ner och släppa styret och grejer.
Ja.
Nej, men det är mycket sådana grejer också. Och bara det beslutet om man ska ha tubeless eller inte var ett svårt... Det var också mycket så här som drogs i långbänk här hemma.
Eller jag förstår, många beslut att ta.
Ja, nu kör jag tubeless.
Ja.
Trots allt.
Ja, men det är nog bra.
Mm.
Det tror jag.
Så det är det framtida, så ser träningsäventyret, så ser tränings- och träningslivet ut här.
Ja.
Fighting, old age, one workout at a time.
Ja, men det är, du ser inte mycket äldre denying ut, trots att du har fyllt
år. Nej, det är inte så. Det är ju, nej, det är definitivt inte. Jag Jag ser ju, det är ju aldrig ålder som är ett problem, Niklas. Nej. Det är ju att balansera ambitionen och motivationen och att nöja sig och att bibehålla kontinuiteten i det hela. Det, tar man för stort sikte på livet så blir det gärna att man skiter i det, för att kicken av att göra hälften av det man tyckte att man borde göra är så liten. Så att det har vi ju dratt några varv tidigare.
Eller hur?
Ja. Rimliga förväntningar och rimliga krav, men framförallt kontinuiteten. Att man hittar någon, och ytterst är det ju så här att undvika nollor, avoid zeros, hela tiden.
Jag önskar dig lycka till med detta. Jag önskar dig lycka till i helgen. Du får hälsa Elin lycka till också. Och du startade klockan 12, sa du?
Klockan 12 på Moesgaard Beach.
Och man kan följa dig, säger jag, på någon hemsida. Likadant
kan man
som
här, säkert men... göra. Det är ett skitseriöst evenemang. De har... ja, nej. Och jag blir väldigt så här... Åh, Xterra, fan vad kul. Och jag har ju satt sikt. Det finns några andra Xterra lopp som jag kanske också ska köra. Det går ju
finns
EM.
Det finns riktigt fina i Schweiz, va? Gör inte det?
Ja, det gör det säkert. Det finns Xterra Tjeckien som jag eventuellt ska åka ner och köra 3 augusti.
Okej.
Okay. Som är EM då, Xterra. Ja. Då har jag haft tid på mig, och då kan man göra en liten roadtrip ner med min AdBlue renade bil.
Har du AdBlue i Tjeckien?
Jag kommer att ladda upp med sjukt mycket AdBlue. Jag kommer att ha containrar och kubikmeter av AdBlue med mig ner.
Ja.
Jag kan ha en ständig tillförsel av AdBlue in i bilen.
Ja, men det är bra.
Men jag är inte taggad på att åka ner själv och köra en roadtrip själv ner till Tjeckien och köra extra, utan det förpliktigar några kompisar att följa med åtminstone.
Ja.
Så vi får se vad det blir.
Hör av dig om du behöver hjälp.
Det vet du.
Vi hörs nästa vecka.
Hej.